Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Sviski och Lars Klintvall och idag med Alexander Rosenthal. Välkommen.
Tackar, tackar.
Du är psykolog och forskare vid Karolinska institutet, eller hur?
Ja, det stämmer bra.
Och vad är det du har forskat på som vi ska prata om idag?
Ja, jag har ju lite olika forskningsområden, men det jag framförallt håller på med är det här med prokrastinering. Mm. Alltså uppskjutande beteende på rent svenska.
Mm. Vad är fördelen med att kalla det prokrastinera och inte kalla det uppskjutande beteende, förutom att det var världens längsta ord?
Ja, precis. Det är lite därför att definitionen av prokrastinering, det är att du medvetet väljer att fördröja ett tilltänkt handlingsförlopp trots insikten om att det här kan leda till negativa konsekvenser. Och jag ska bryta ner lite så att man förstår vad jag menar. Den ena delen är att det är ett medvetet beslut. Så att om du har två uppgifter eller aktiviteter som du vill göra, så väljer du det ena framför det andra. Så vad du de facto gör är att du undviker någonting till förmån för någonting annat.
Mm.
Oftast är det kanske det som är lite lättare att göra eller som känns bättre i stunden då.
Mm.
Den andra aspekten är att du har en insikt om att det här är ett dumt beteende att ägna sig åt. Att det är irrationellt, det är ologiskt. Det här kommer leda till massa negativa konsekvenser för dig. Så att du har ju också den här medvetenheten om att när jag undviker det jag borde göra, då kommer jag få lida för det.
Mm.
Och sen att det här beteendet är förknippat med negativa konsekvenser, som sagt. Och pratar man bara om uppskjutande beteende, så säger det inte så jättemycket om liksom funktionen av det här beteendet, varför man gör det. För att man kan ju skjuta upp saker ting därför att man måste prioritera om, att man har mycket på sitt bord eller att nya uppgifter kommer eller sådär.
Ja, det kan vara bra att skjuta upp saker.
Absolut.
Men prokrastinera är definitionsmässigt dåligt för
det. Ja, det är alltid ett negativt irrationellt beteende.
Men kan du ta några, vad är liksom de klassiska exemplen? Eller jag kan komma med några själv. Men vad tänker du liksom är de vanligaste som ställer till det för folk?
Ja, om man tänker barn och ungdomar, ja, då är det ju att man skjuter upp att göra läxorna till exempel.
Och vad gör man istället?
Oftast så är det ju någonting som känns bättre för stunden. Alltså något som känns trevligt, kul och så. Och då är det kanske spela dataspel eller hänga med kompisar eller surfa på nätet eller liknande.
Mm.
Men det kan lika gärna vara en annan uppgift eller aktivitet som också är viktig eller bra att göra. Till exempel så kanske man väljer att städa rummet.
Mm. Klassiker.
Istället för att sätta sig ner och plugga.
Mm.
Så att uppskjutandet eller prokrastineringen, det behöver inte vara att man gör något som så här ser jättekul ut för en utomstående. Utan det kan lika gärna vara de här andra sakerna också. Men för stunden så är förmodligen det lättare att göra än att sätta sig ner och plugga till exempel.
Ja, och det här har väl alla gjort själva också. Att man har en jättejobbig, man ska förbereda någon jobbgrej.
Mm.
Och då börjar man plötsligt göra lunchlådor och städa och sortera i källaren. Och, eller hur?
Exakt.
Tråkiga grejer, men de är i alla fall lite mindre tråkiga än jobbet.
Så man kan ju vara väldigt produktiv medan man prokrastinerar. Och det finns till och med en hel kult kring det här som brukar kallas för produktiv prokrastinering. Men liksom, även om du får mycket gjort så kvarstår ju den här uppgiften du har skjutit upp.
Mm.
Så du måste ju ändå göra den till slut. Och den kan ju då bli lidande av att du är ändå produktiv med annat.
Mm. Och de andra grejerna är väl inte lika akuta egentligen?
Nej, alltså du kan vänta med att städa eller göra de här matlådorna till exempel.
Medan jobbuppgiften eller läxan måste in imorgon eller vad det kan vara för
någonting. Ja.
Mm. Vad brukar bli de långsiktiga negativa konsekvenserna som du sa?
Mm. Det första är förstås att det påverkar ens prestation. Vilket betyder då att din utbildning kanske blir lidande. Alltså att du får sämre resultat på läxorna och på proven och det du pluggar inför.
Mm.
Så du kanske får sämre betyg och så vidare.
Mm.
Och är det ett jobb, ja, men då kanske du presterar sämre på jobbet. Du får inte en befordran, du får inte samma löneutveckling och så vidare. Men det vanligaste anledningen till att folk tycker att det här är ett problem, det handlar snarare om de psykiska aspekterna. Det vill säga att du blir väldigt stressad av det. Inte för stunden, för då känns det lättare. Men på lång sikt så har du ju kvar uppgiften du måste göra. Och det leder till ökad stress över tid. Och dessutom dåligt samvete, och många rapporterar oro och ångest över det. Kommer jag klara av det här i tid och så vidare.
Mm.
Så att man ser en korrelation eller ett samband då med psykisk ohälsa. Så ju mer man prokrastinerar, desto större problem verkar man ha just med oro och ångest. Och det kan i sin tur också leda till depressiva besvär om man känner att man liksom klarar inte av att ta tag i något.
Men ja, precis, jag bara tänker hur jag själv gör när jag prokrastinerar. Mm-hmm. Det är ju att jag måste tacka nej till liksom sociala aktiviteter exempelvis.
Mm.
Att jag skulle vilja gå ut och typ, ja, nu kan man inte göra det, men typ ta en öl med en kompis. Men jag måste tacka nej, för jag har suttit och kollat på YouTube hela dagen om pansarvagnar istället för att förbereda min föreläsning.
Just det.
Och därför måste jag nu fortsätta kolla på YouTube hela kvällen till klockan 1 på natten när jag faktiskt börjar jobba. Och då måste jag tacka nej till en massa saker. Och gör man det där tillräckligt mycket så får det väl att man liksom, ja, men, man tar bort allting som är kul i livet och bara håller på med det här prokrastinerandet istället i någon extrem version.
Mm.
Och då blir man väl deprimerad till slut.
Absolut. Det beror ju lite på vad man gör istället för att ta tag i de här viktiga sakerna. Så för dig så kanske det är väldigt mycket egna aktiviteter som du gör i din, liksom, själv, i din ensamhet.
Just det, man kan också prokrastinera genom att gå och dricka öl med en gång.
Ja, exakt.
Sant.
Så göra saker med andra. Så att det beror lite på. Men däremot kan man ju tänka sig så här, när deadline närmar sig och du verkligen måste ta tag i uppgiften. Ja, men då kanske du tackar nej till de här sociala aktiviteterna. Eller du går miste om saker som du hade kunnat göra om du satte igång i tid.
Mm, just det.
Så att det finns absolut en sån relation där.
Men det finns i alla fall en korrelation mellan hur mycket man prokrastinerar och psykisk ohälsa.
Ja, precis. Och då är det stress, oro, ångest och depression som verkar vara det som korrelerar starkast.
Mm. Vad sa du? Stress?
Oro, ångest och depression.
Ja, just det. Men du utvecklar inte liksom hypokondri på grund av det?
Nej, precis.
Mm.
Nej.
Ja, men typ sömnbesvär?
Ja, det finns inte så många undersökningar kring det. Men det som är lite intressant med sömn är ju, dels kan man tänka sig att om du är väldigt stressad och orolig, då påverkar det sömnen negativt.
Mm.
Men man kan också se ett slags prokrastineringsfenomen eller beteende som handlar om att man fördröjer när man ska gå och lägga sig. Att liksom det kan bli en prokrastinering i sig.
Mm.
Och då får man ju förstås problem med sömnen för att du går och lägger dig för sent.
Mm. Och får för få timmar.
Liksom. Ja.
Mm. Vad är liksom modellen eller förklaringen till varför man gör det här då? Det verkar helt obegripligt annars.
Ja, det är ju ett totalt ologiskt beteende för att du kommer få zona för det. Men det finns en väldigt bra pedagogisk modell som bygger på forskning inom inlärningspsykologi och framförallt beteendeekonomi. Och beteendeekonomi är helt enkelt hur man kan förstå mänskliga beslut utifrån psykologi kopplat till olika typer av ekonomiska aspekter i livet.
Mm. Alltså det är som att göra ett ekonomiskt beslut.
Ja.
Ska jag kolla på YouTube eller ska jag förbereda föreläsningen?
Exakt.
Mm.
Och den modellen menar då på att vi prokrastinerar på grund av låg motivation. Men låg motivation är väldigt abstrakt. Liksom, vad är det? Och då behöver man bryta ner det i mindre delar. Och då är det fyra faktorer som är intressanta. Och det första är att det måste finnas ett tillräckligt högt värde i det vi gör för att vi ska vara motiverade.
Mm, alltså i det önskvärda beteendet?
Ja.
Göra läxan?
Exakt. Så att om vi tar göra läxan som ett exempel så måste det ju finnas någon belöning för att göra den. En morot, ett incitament.
Mm.
Annars kommer vi inte vara intresserade. Och den moroten, den kan ju vara inre eller yttre. Och med inre så menar man, jag gör saker och ting för att det är någonting jag värdesätter. Eller som jag vill stå för som person. Eller att det är viktigt för mig.
Mm.
Men yttre värden är kanske mer konkreta, som att du får en belöning, du får en present, du får högre status eller du får mycket uppmärksamhet om du gör klart din läxa.
Alltså typ, när du har spelat färdigt, när du har gjort färdigt läxan så kan vi spela FIFA i 10 minuter.
Ja, exakt.
Sånt.
Så det måste finnas ett värde. Men värdet är också tätt förknippat med förväntan. Och förväntan är helt enkelt min förväntan att nå det här värdet.
Hur stor är chansen att jag lyckas?
Ja, lite så. Att tänka i termer av, vad har jag för tidigare erfarenheter av liknande uppgifter? Har jag klarat av läxorna tidigare? Eller är det här alldeles för svårt för mig? Jag vet inte var jag ska börja. Man kan också lägga in saker som självförtroende, tilltro till sin förmåga. Alltså sådana aspekter. Där kan man lägga in alla erfarenheter och hur jag ser på liksom mina resurser och kapacitet att klara av den här uppgiften eller aktiviteten då. Och att därmed nå värdet. Och då brukar man tänka så här att klassisk ekonomisk teori, alla beslut vi fattar bygger på att jag kan kalkylera värdet av olika saker och min förväntan att nå de här värdena. Liksom, vad är mest sannolikt? Men det är lite förenklat, vi funkar inte riktigt så som människor, vi är inte så logiska. Och därför bygger den här modellen också på en tredje faktor som är tid. Och det är det man lägger väldigt stor vikt vid inom det här fältet beteendeekonomi. Så egentligen vad vi gör när vi fattar sådana här beslut är att vi också måste ta hänsyn till tiden. Alltså när kommer värdet infalla? Är det idag eller imorgon eller om ett år eller är det om 30 år? Och då säger den här modellen då så att ju längre du måste vänta på värdet, desto mindre motiverad är du idag.
Vänta, och det är därför som man deadline jobbar. Det är för att plötsligt så har värdet kommit närmare i tiden och då vinner liksom att göra arbetet över att inte göra arbetet.
Exakt, då övertrumfar liksom din uppgift allt annat du kan ägna dig åt.
Just det.
Så om du ska plugga inför ett prov till exempel och det provet äger rum om 2 veckor, då är det kanske osannolikt att du sätter igång just nu för att du har så mycket tid på det. Och värdet ligger, av att bli klar då, ligger så långt fram att du hellre ägnar åt någonting som ger ett värde här och nu. Typ spela dataspel eller träffa en kompis eller surfa på Facebook eller vad det är. Och vi kommer alltid förlora här mot den mer omgående belöningen som vi får av de här aktiviteterna. Så därför är det dumt att förlita sig bara på en långsiktig deadline, vilket vi kommer komma in på sen när vi pratar lite om vad kan man göra åt det här då. Och det här går ju då också ihop med liksom varför det är så svårt att pensionsspara, varför det är svårt att spara pengar rent generellt eller göra ett projekt på jobbet. Ju längre vi måste vänta på värdet, desto mindre intresserade är vi.
Och desto mindre sannolikt värdet är att faktiskt komma. Eller hur, det var det du sa, alltså att om jag är osäker på att en som jag gör det här jobbet, så vet jag inte ens om jag får den där belöningen.
Nej, exakt.
Det är ju inte ett bra barnexempel, men en klassiker är att söka jobb är ju det värsta som finns. För att varje ansökan har så liten sannolikhet att man får ett positivt resultat på den.
Ja.
Så att även om man gör ansökan så är det bara 1 på 100 att du faktiskt ens blir kallad på intervju eller vad det kan vara.
Ja, men det går också ihop lite grann med hur studier funkar. För man tänker efter lite grann, jag pluggar inför någonting som komma skall. Men jag vet ju inte exakt vad resultatet blir. Så återkopplingen på mitt beteende här och nu och sitta och plugga, den återkopplingen får jag först när jag får tillbaka mitt betyg. Till exempel.
Så det kommer... Och det beror på slumpfaktorer och det beror på något annat som inte du kan påverka.
Exakt.
Just det.
Så det gör det väldigt svårt att sätta sig ner och plugga om man tänker efter lite kring den här modellen.
Just det. Förlåt, du hade en fjärde faktor.
Ja, så den fjärde faktorn är impulsivitet. Eller egentligen känslighet för fördröjning. Men vi kan kalla det för impulsivitet för det är lite samma sak. Alltså om man nu tänker sig att en belöning eller ett värde av att göra någonting är viktigt för att det ska vara motiverad. Då kan jag också vara lite olika bra på det här med att vänta med en belöning. Vissa klarar av att liksom kunna vänta i en månad innan värdet infaller av att göra en aktivitet. Medan andra vill ha belöningen här och nu. Så här kan man säga att vi är olika som personer. Det betyder då att om jag måste vänta väldigt länge, alltså tidsfaktorn, och jag är väldigt känslig för när värdet infaller, då kommer jag få svårt att sätta mig ner och plugga till exempel.
Så det du säger nu är att personer med ADHD-diagnos kommer att prokrastinera mer?
Ja, och det ligger också i kriterierna, i alla fall för liksom den mer impulsiva delen av ADHD. I att liksom jag kommer förmodligen att hänge mig själv åt en mer omgående belöning här och nu som känns trevlig och härlig. Och i mindre utsträckning hänge mig åt någonting som ger en belöning längre fram.
Mm. Om man bara kokar ner det, är det rätt att säga att problemet här är att vi styrs mer av snabba förstärkare än långsiktiga förstärkare?
Ja.
Det är samma sak egentligen.
Exakt.
Men det du lägger till är att liksom också, det har också att göra med sannolikheten att du faktiskt får den där förstärkaren.
Ja.
Och den individuella faktorn som är den här impulsiviteten som är någon sorts individegenskap.
Ja, så man kan säga att impulsiviteten handlar väldigt mycket om, klarar jag av att reglera min, liksom, min impuls av att ha kakan nu till förmån för kanske en större kaka senare.
Mm. Alltså om man tar marshmallow-exemplet som jag tänker, det ska vi återkomma till. Exakt. Eller alltså att det är större chans att jag tar YouTube nu hellre än göra läxor för ett prov som kommer om en vecka.
Yes.
Mm. Ja men hallå, vad gör man åt det här då? Det är det man egentligen vill veta.
Då tycker jag att den här modellen är ganska fiffig. För då har vi fyra faktorer som vi kan påverka. För vissa personer så är ju värdet där skon klämmer. Alltså det är lite oklart för mig varför jag överhuvudtaget ska göra den här uppgiften.
Mm.
Alltså vad leder det till? Varför är det intressant för mig? Och då kan man ju behöva laborera lite kring, okej, jag kanske måste se till att när jag har gjort en del av min uppgift, då får jag någon form av belöning.
Mm.
Alltså att jag belönar min ansträngning eller att jag har tagit ett steg framåt. Så man jobbar väldigt mycket med externa belöningar och till exempel då med att plugga. Ja, efter att jag har suttit och läst ett kapitel, då kanske jag får surfa på Facebook i 5 minuter.
Mm.
Eller när jag har pluggat liksom en timme, då får jag göra någonting jag tycker är kul.
Mm.
Men det kan ju också vara att man gör någonting kring de här inre värdena. Och då är det att koppla ihop någonting jag brinner för som jag tycker är viktigt med själva uppgiften jag behöver göra nu.
Alltså typ långsiktiga mål? Eller?
Ja, typ om jag klarar av det här provet som jag pluggar inför, då får jag ett bra betyg. Och det bra betyget leder till att jag kanske kan söka till den gymnasieskola eller den utbildning på universitet som jag vill läsa.
Mm.
Och det i sin tur hänger ihop med det jag vill jobba med i framtiden. Eller någonting i den stilen.
Ja, vadå? Hur gör man det där? Hur kopplar man ihop det?
Ja, det är lite klurigt. Och det är klart att det kräver ju liksom en förmåga att reflektera över vad som jag tycker är viktigt i livet. Eller vad jag brinner för. Men man kanske har intressen och sånt som man tycker är intressant att ägna sig åt. Oavsett om man får någon belöning för det eller inte. Och sen försöka se det som en slags kompassriktning eller någonting man kan navigera efter. Så till exempel om jag som psykolog tycker att det är väldigt viktigt för mig att hjälpa andra människor. Då kanske jag kan ha det som någonting jag kan sträva mot hela tiden. Även om det finns många arbetsuppgifter i mitt jobb som jag verkligen avskyr. Kanske journalföring.
Just det. Och vad är det du säger? Att man ska ta en liten stund och fundera över vad har den här konkreta tråkiga uppgiften att göra med mitt långsiktiga mål?
Ja, att försöka se det som en länk i en lång kedja som leder mig i riktning mot det jag faktiskt tycker om att göra eller värdesätter.
Precis, så hur hjälper man ett barn med det här? Då pratar man lite om så här, vad vill du göra när du blir stor?
Mm.
Jag vill bli astronaut. Hur ska du komma dit? Jag kommer behöva få godkänt i skolan.
Mm.
Det här provet är ett exempel på hur man blir godkänd i skolan. Det är, alltså, är det den liksom hela resonemanget man måste gå igenom då ganska ofta?
Ja, att kunna visa på vad leder liksom ditt beteende här och nu till för någonting på väldigt lång sikt. Och det är helt klart mycket svårare hos ett barn än hos en vuxen individ.
Mm.
Men det kanske finns andra saker som barnet värdesätter och tycker om att göra här och nu. Som kanske påminner väldigt mycket eller går att koppla an den här uppgiften till. Typ om man är väldigt intresserad av att gå i skogen och natur och så vidare. Kanske går det att hitta en koppling mellan liksom det intresset och uppgifter inom NO-ämnen.
Till exempel. Ja, okej, nu är jag med.
Så, om det är så att det här långsiktiga målet är alldeles för abstrakt. går att hitta något intresse eller någonting som barnet brinner för.
För då blir värdet att hålla på med läxläsningen högre. För att jag gillar att hålla på. Jag är superintresserad av fågelskådning. Så därför blir plötsligt matten kul för att vi tar exempel ur fågelskådning.
Exakt. Mm. Ja. Så att det blir lite mer konkret och tydligt varför ska man ägna sig åt det här till exempel.
Mm.
Men det är helt klart så med barn att det är svårare med de här inre värdena. Och lättare att jobba med yttre värden.
Och det är typ belöningssystem som du sa.
Ja,
när du läser ett kapitel så får du spela FIFA.
Ja, och då finns det här klassiska exemplet som brukar kallas för farmorslag. Inom psykologi pratar man om premaxprincip. Alltså att man tar en aktivitet, något barnet gillar att göra mycket och ofta. Och använder
typ
det.
Skärmtid. Eller typ skärmtid. Spela, eller
spela spel, umgås med kompisar, spela fotboll eller vad som helst.
Mm.
Att man använder en sån aktivitet som görs mycket och ofta som en belöning för det, den aktiviteten eller den uppgiften som görs väldigt lite och sällan.
Mm.
Så först plugga en timme, sen skärmtid i en kvart eller någonting i den stilen.
Mm.
Då ökar man ju värdet på den här tråkiga uppgiften. Men man lär också barnet se en koppling mellan anstränger jag mig så leder det till någonting jag vill ha.
Mm.
Och det kan i sin tur internaliseras. Alltså sen bli en drivkraft för barnet själv. Det vill säga man kanske inte alltid måste belöna när man har tagit ett steg framåt.
Men du pratar ju långsiktigt.
Ja.
Man har gjort det här i en termin eller två terminer.
Ja. Man lär helt enkelt barnet att se att anstränger jag mig så blir det belönande i sig.
Mm. Ja, och den andra faktorn som du sa, förväntan. Hur stor chansen är att jag får den där belöningen?
Precis, så nu har vi pratat mycket om värdet. Förväntan är ju då kanske mer att jobba med vilka föreställningar har personen kring sitt arbete och uppgiften. Alltså det här är väldigt svårt, kanske är ett exempel. Okej, går det att bryta ner uppgiften då så att den blir enklare? Eller går att bryta ner i mindre delar så man kan ta sig an varje enskild del. För det som oftast händer med uppgifter som är svåra och tråkiga är att man ser bara hela massan av liksom saker som ska göras. Men det är kanske enklare att börja med en enskild liten del. Och när man har gjort det så brukar det oftast få motivationen att öka så pass mycket att man kan ta sig an nästa del och nästa del.
Mm.
Och precis på samma sätt kan man tänka sig att en person som har lågt självförtroende eller känner att det här är alldeles för avancerat, jag klarar inte av det här. Om man bara får se att man har tagit ett steg framåt så brukar det sätta bollen i rullning och så kan man fortsätta.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mm. Så vad konkret är det att man liksom skriver en lista där man bryter upp uppgiften i mindre delar?
Ja, låt säga att du har fått en uppgift som elev här då, att du ska skriva en uppsats om Karl den 12:e. Okej, det är jättesvårt, det är krångligt, jag vet inte var jag ska börja. Okej, men vi kanske bara kan sätta ut rubrikerna. Ungefär vad tänker du att vi skulle behöva ta upp för att beskriva Karl den 12:s liv?
Mm.
Ja, födsel, krigsår, död.
Mm.
Eller något i den stilen. Okej, okay, ja men då har vi en start, då har vi en struktur. Okej, okay, vi börjar med den första delen, födsel. Vad skulle vi kunna skriva ner där? Mm. Så att man hela tiden tänker små, små, små steg.
Istället. Men det måste också kunna vara typ så här, vad behöver du göra? Du behöver typ så här, jag behöver kolla vilket kapitel i boken där det står om Karl XII.
Yes.
Eller jag kanske måste gå till biblioteket. Kan stå på listan. Alltså ja. Det måste ju också kunna vara sådana konkreta... jag måste öppna, alltså det här du tar exempel, jag måste typ skapa dokumentet, kan ja. Det vara en check på listan, så att ja. Man liksom, för att verkligen skapa en sån minitröskel som man har tagit sig över.
Ja.
Eller hur, det måste också kunna vara såna töntiga uppdelningar som verkligen...
Absolut, ja, bara öppna boken, bara ja. Ha det materialet som krävs för att kunna göra uppgiften. Man kan också tänka i termer av, om det känns för jobbigt att sitta ner och plugga i en timme, ge det 10 minuter.
Mm.
Hur skulle det vara? Testa 10 minuter. Det, för det kan de flesta gå med på. Och då brukar man prata om vad är liksom den minsta möjliga ansträngning som du är villig att göra idag. Okej, okay, men om det bara är 5 minuter eller 10 minuter, då börjar vi där.
Mm.
Och sen när du har gjort klart den biten, hur känns det då? Är det okej att fortsätta? Så att man inte liksom går på den här initiala känslan av att det här är svårt, det här är jobbigt, det här är tråkigt. Utan, ja men okej, det är det. Men jag kan gå med på att göra det här i 5 minuter.
Mm.
Och har man gjort det, då kommer man oftast över den här tröskeln. Och då brukar det vara ganska lätt att fortsätta.
Mm. När man skriver såna här listor, eller när man bryter upp det på det sättet. Då har jag hört någon säga någon gång att man... ett vanligt problem som folk har är att de tror att de ska ta den svåraste grejen på listan först.
Mm.
För att man ska bli av med den på något sätt.
Just det.
Och att det man egentligen ska göra är att man ska ta den enklaste grejen på listan först.
Ja.
Är det så?
Ja, det skulle jag säga. Det finns helt klart människor som jobbar med svårast först. För då får man en nedförsbacke.
Mm.
Men om man har problem med prokrastinering. Då är det mycket bättre att börja med det lättaste först. För vad du vill egentligen få ut av ett sånt upplägg. Är att se att du har tagit ett steg framåt.
Mm.
För det ökar din motivation. Så hela tiden tänka små steg för att få en snabb återkoppling. Alltså en snabb belöning.
Mm.
Och därmed då komma in i en uppåtgående spiral. En positiv spiral.
Mm.
Alltså jag brukar tänka så här. Om du ska bestiga ett berg. Mm. Då kommer du förmodligen bli avskräckt om du bara ser. Okej, jag är nere vid foten på berget och jag ska upp dit.
Mm.
Men om du snarare ser. Okej, men den första etappen är till, inte vet jag, 1000 meter höjd.
Just det.
Okej, det är det jag ska klara av. Mm. Och när du har gjort det, då kan du fundera över vad är nästa steg. Ja, det är till 2000 meters höjd.
Just det. Nej, men och om man har, säg att man konkret faktiskt har ett gäng matteuppgifter i en mattebok.
Mm.
Då kan man ju säkert göra en ganska snabb bedömning av det här är de svåra matteuppgifterna, det här är de enkla matteuppgifterna.
Ja.
Då säger du att man ska verkligen börja med de enkla.
Ja.
Och kryssa dem på listan liksom först.
Ja, utifrån en idé om att man ska öka motivationen. Sen kan det finnas andra anledningar till att man ska strukturera på ett annat sätt. Det är kanske någon princip man lär sig om man gör de svåra uppgifterna. Men om man bara tänker att det är svårt att komma igång med en uppgift. Då är det bättre att få en återkoppling på att men jag har ändå tagit steg framåt.
Mm.
Så man tänker sig att förväntan blir då mycket... Att jobba med föreställningar och liksom självförtroende och bryta ner svårt i lätt.
Så att man känner att man lyckas och känner att man är på väg. Och
ja, då kan man tänka att tid handlar mycket om att inte förlita sig bara på en enda deadline utan många små mål.
Mm.
Ja, för det som händer är ju oftast att vi människor då tenderar att göra någonting som är belönande i stunden istället för det som är belönande på lång sikt. Och det hänger ihop med att vi har ju bara en enda deadline att förhålla oss till. Så såna här delmål till exempel är en väldigt bra strategi för att motverka den här processen då.
Men det där delmål som man ställer upp för sig själv funkar väl inte? För att då fuskar man ju bara med de delmålen.
Ja, eller? Precis. Ja, men dels handlar delmål om att du ska få bättre översikt så det kan hjälpa dig med din problemlösning. Alltså du får en tydlig struktur att använda dig av ett sätt att navigera i din uppgift.
Ja, men lite dela upp det i delar liksom. Ja, och då säger man, de här ska jag göra först, sen ska jag göra de här, sen ska jag göra de här.
Exakt, så det kan liksom sänka den initiala stressen man kanske känner över en uppgift. Och det här är alldeles för mycket. Ah, just det, men om jag bryter ner det så blir det lite mer lättöverskådligt.
Mm.
Men delmål funkar ju också så att när du har gjort klart ett delmål då kan du checka av det. Och det är ju ett sätt att få en återkoppling på att men nu har jag tagit ett steg mot mitt slutgiltiga mål. Mm. Det blir belönande i sig. Och då kan man gå vidare till nästa delmål.
Mm. Så.
Problemet är, precis som du är inne på, att man kan ju faktiskt fuska med delmål om det är bara jag som sätter dem. Så här kan man ju tänka lite, går de att kombinera med någon form av extern kontroll om det känns svårt? Alltså kan det finnas någon annan som jag stämmer av mot?
Mm.
Om det så är en förälder eller en lärare eller vem du nu är.
Mm.
Och samma sak om det är en vuxen, att det är en kollega eller partner eller vad det nu kan vara för någonting.
Mm.
Alla människor behöver deadlines att förhålla oss till. Annars så kommer vi komma på avvägar. Och det behöver inte vara ett problem, det vill säga vi gör jobbet på slutet ändå, vi klarar vår långsiktiga deadline. Ja, men det blir väldigt stressigt på slutet.
Och vi mår dåligt.
Vi mår dåligt. Ja. Så bättre då att ha de här avstämningarna regelbundet. Mm. Och märker man då, nej men det är svårt att förlita mig på mig själv. Okej, men då kanske jag behöver någon annan person att stämma av mot då.
Mm. Så. Och ha bestämt liksom.
Exakt.
Mm. Prokrastinerar folk mindre i grupparbeten, tror du, än individuella arbeten?
Ja, det gör de.
De gör det?
Mm.
Okej. Okay. Så det kan finnas en poäng att göra grupparbeten av den anledningen, att det hjälper folk att faktiskt få ändan i vagnen liksom.
Ja, precis.
Okay.
Och där brukar man säga då så att livsområden där det är ett stort mått av extern kontroll, där prokrastinerar vi mindre.
Typ.
Så man tänker, jobbet är ju oftast mindre prokrastinering inom, därför att om det är en bra chef åtminstone så kommer chefen att stämma av liksom, hur går det med det här projektet? Eller att ha kollegor som du samarbetar med.
Mm.
Okay, jag är ansvarig för dem.
Mm.
Sen är skolan så där lite mitt emellan. Det finns någon slags ansvarsutkrävande i det att du har ett prov som ska göras eller en inlämningsuppgift. Men samtidigt finns det inte så jättemycket däremellan från vad jag ska göra idag och när jag ska lämna in sakerna.
Mm.
Så där kanske man måste jobba mer med de här delmålen.
Mm.
Och sen det området som förstås är värst är kanske det privata planet. Alltså börja träna, hålla nyårslöfte, renovering hemma eller någonting.
Mm.
Det finns ingen extern kontroll, alltså kommer jag prokrastinera.
Den sista faktorn, impulsivitet.
Mm.
Hur kan man, den låter ju inte som att man kan påverka. Jo, men typ medicin.
Ja, precis. Om man tänker att det handlar väldigt mycket om att jag väljer en belöning här och nu istället för något som ligger längre fram. Vad är det för belöningar du väljer här och nu? Ja, men det är ju ofta sånt som distraherar dig. Så ta bort allting som inte är relevant för uppgiften du ska ta tag i.
Alltså fysiskt.
Fysiskt, det vill säga bemärkelsen förflytta mig till en annan miljö, så kanske bättre att sitta i biblioteket än hemma.
Mm.
Och om det är så att du måste sitta hemma, okej, det kanske är bättre i köket än i mitt sovrum.
Mm.
Alltså hela tiden tänka, i vilken miljö har jag lättast för att ta tag i de här uppgifterna jag skjuter upp?
Mm.
Det andra är att man helt enkelt tar bort distraktioner rent fysiskt. Alltså om det är ens telefon som stör för att man tar hela tiden upp den och ska kolla på Snapchat eller Instagram. Okej, okay, men vad sägs om att ha telefonen i ett annat rum?
Medan du pluggar.
Mm. Eller stänga av telefonen. På samma sätt, ta bort alla notiser som dyker upp hela tiden. För det kommer pocka på din uppmärksamhet och göra att du ägnar åt någonting annat.
Mm.
Och om det är en dator du ska sitta och jobba framför, ha bara det programmet som är relevant för din uppgift framme. Typ ordbehandlaren som du skriver i. Stäng av allt annat.
Det här är ju såklart en lyx om man kan göra så.
Mm.
Tror du att det finns en poäng med att man har till exempel två datorer? En dator som man gamar på och en dator som man pluggar på?
Ja, absolut. Det finns många författare som jobbar på det sättet. Jag vet till exempel att David Lagercrantz, han har en dator utan internetuppkoppling.
Det är sant. Det här är jag också. Jag gör som David Lagercrantz.
Ja.
Som man avinstallerar drivrutinerna på nätverkskortet på,
ja,
så att man inte kan koppla upp.
Precis.
Ja, exakt.
Så då kan du bara sitta och skriva, det finns ingenting annat.
Nej, men jag tänker att det där är jättesvårt ju, att man har alla sina spel på samma dator som man förväntas göra matten på.
Klart.
Skitsvårt ju, för du är en alt tab bort ifrån att börja spela hela tiden. Vad är det mer man kan göra?
Mm. Mm, om man tänker sig att jag fastnar mycket i annat som lockar, då kan man ju faktiskt försöka införa någon form av extern kontroll fast det inte känns som kontroll. Alltså hur skulle det vara att göra läxorna tillsammans med någon annan? Alltså två klasskompisar sätter sig ner och pluggar hos någon av dem. Eller att man träffas på bibblan eller vad det nu kan vara för någonting. Det blir förmodligen lite trevligare så att det kan bli en belöning i sig samtidigt som man får saker och ting gjort då. Så att man kan prata lite om att förena nytta med nöje i de fallen.
Mm. Jättebra. Är det något mer som är något sånt där konkret tips som du vill säga?
När det kommer till impulsivitet så är det ju också att helt enkelt träna upp en färdighet att kunna vara kvar i en känsla som känns jobbig. För det som oftast gör att man hamnar på avvägar och gör någonting annat, det är ju att det känns tråkigt eller jobbigt eller olustigt. Men det är ju också känslor som tenderar att ebba ut. Och det är därför man jobbar så jättemycket när det kommer till prokrastinering med att bryta ner i mindre delar, ta sig an det enklaste först, kanske bara jobba med någonting i en kvart. För det brukar hjälpa en att ha liksom siktet inställt på att jag ska bara klara av det där. Och under tiden som jag klarar av det, då kommer också den här initiala känslan att försvinna.
Mm.
Så då kanske inte är lika tråkigt eller jobbigt eller olustigt, utan då kanske rätt intressant.
Men du tänker inte att man jobbar med liksom exponering för känslan? Att öka liksom toleransen för tristess eller öka toleransen för oro att man kommer misslyckas? Eller?
Mm, det är det du de facto gör, fast ramar inte in det på det sättet.
Mm.
Men du stannar kvar i en känsla och du kan låta den finnas där. Men medan du gör det så jobbar du mot ett kortsiktigt mål som kanske var bara att skriva ut Karl XII:s födsel och första levnadsår.
Mm,
eller något i den stilen.
Så det är en exponering för den obehagliga känslan att det här är supertråkigt?
Ja.
Mm. Bra, får jag bara en sak jag kommer att klippa bort. Det finns ju den här ganska poppis tekniken som kallas för Pomodoro-tekniken.
Mm.
Jag vet inte, vet du varför den heter Pomodoro?
Ja.
Varför det?
Så Pomodoro är italienska för
tomat.
Ja. Mm. Och på 80-talet i alla fall så var det väl poppis med äggklockor som såg ut som tomater. Ja. Och de var ju oftast uppskruvade till 30 minuter.
Okej.
Okay. Och från början så var ju den här principen framtagen på 80-talet att du skulle vrida upp din
timer
till 30 minuter och sen sitta fokuserat och jobba. Och när timern var över, då skulle du tillåta dig själv ta en paus. Och sen skulle du vrida upp igen och köra en till pomodoro. Och så hur många pomodoros du kunde göra under en dag var liksom ett mått på hur effektivt det var.
Men och visst är det inte så att det måste vara 30 minuter?
Nej.
Man kan köra pomodoro som är 5 minuter, jobba 5 minuter paus.
Absolut. Och det här hänger också lite ihop med impulsivitet men även tidsfaktorn. För att om du jobbar i intervaller på det här sättet, en kvart, 20 minuter eller 30 minuter, då blir det oftast enklare att ta sig an varje liksom, sån här enskilt pass. Det blir också enklare att se liksom, belöningen av att bli klar. Och de flesta klarar av att sitta kanske en kvart, 20, 30 minuter med någonting.
Mm.
Även om det känns lite motigt i början.
Mm.
Så det är faktiskt en väldigt bra teknik. Och om man dessutom då lägger till det här med att ta bort allt annat som distraherar. Ja, men du sitter ju fokuserat och jobbar med någonting i 30 minuter. Förstå hur mycket du kan göra på den tiden.
Om man faktiskt gör det.
Ja.
Men jag brukar, när jag säger det här till barn, då säger jag alltid att man inte ska ha något krav på att man faktiskt jobbar under 30 minuterna. Man ska bara faktiskt sitta vid matteboken.
Mm.
Du får inte göra någonting annat. Du får sitta där och supertråkigt om du vill. Men att man inte kräver att de faktiskt jobbar. Sen blir det ju alltid att de jobbar, för det finns ju ingen annan att göra. Men, eller hur? Att man liksom inte ska ha för höga förväntningar på sig själv. Utan det är bara okej om du sitter där och tittar på matteboken, så är det också helt okej.
Mm. Och det kommer du in på
alltså, jätteviktig... Alltså för någon sorts knep för att inte ställa för höga krav.
Ja, för då kommer du in på en jätteviktig aspekt. Och det är att när man sätter mål och när man liksom gör upp en plan för vad man ska göra för någonting, då kan man ju antingen tänka input eller output.
Ja.
Och
ja.
Input är då sitt 15 minuter.
Skitsamma vad du gör. Du ska sitta 15 minuter.
Mm. Exakt. Och outputen är skriven sida.
Just det.
Och det är oftast mycket lättare att komma igång med ett arbete om du bara tänker input. För det kan ju finnas andra faktorer som gör att det är svårt att komma igång. Ja, man kanske inte kommer på så här, vad ska jag skriva om Karl XII då?
Mm.
Eller hur ska jag börja den här meningen? Så outputen beror på många andra faktorer som vi inte alltid har kontroll över. Medan inputen har vi alltid kontroll över.
Avslutningsvis, vill du ge något boktips?
Ja, då kan jag tipsa om min egen bok.
Mm.
Så jag och journalisten Lina Wennersten skrev Dansa på deadline 2014. Som är en självhjälpsbok om prokrastinering. Och innehållet har vi också utvärderat i två olika studier. Med väldigt goda resultat. Då på vuxna förstås. Men det finns många tips där i boken som funkar lika bra på barn. Antingen att man tittar på saker tillsammans eller att man som förälder tittar på liksom, de här strategierna skulle jag faktiskt kunna lära ut.
Mm. Superbra. Tack Alexander.
Tack.
Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Där heter vi barnpsykologerna_pod. Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.